Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Från att vi är, vadå, hur gamla är vi när vi ska börja tävla mot varandra? Det är liksom betyg i skolan. Du håller på med en idrott. Alla etablerade idrotter efter att ha fyllt typ 13 så är det ju typ meningslöst att hålla på om du inte har några ambitioner med det. Liksom. Att du ska bli någonting eller du vet, ta en plats i något lag eller någonting. Liksom. Och sen så ska vi tävla om jobb när vi blir äldre. Så tänker jag att vi borde träna mer på att samarbeta än att tävla mot varandra. Det hade kanske gynnat oss som mänskligheten. Liksom.
För exakt 20 år sedan bodde jag i Shanghai. Efter ett års kinesiska studier på Stockholms universitet så fick vi möjlighet att förlägga 2 terminer i Shanghai, så sagt och gjort. En av de första som jag lärde känna där borta var Veronica, en tjej från Stockholm. Vi blev ett ganska stort gäng av studenter från i stort sett hela världen och efter avslutade studier i Kina så höll vi kontakten. Några år senare så var vi alla bjudna till Veronicas bröllop då hon gifte sig med Anders. Anders var och är konstnär och nu även gallerist. Och eftersom jag nu lät känna honom så visste jag även att han har åkt en hel del snowboard under åren. Parallellt med det här så har jag haft ögonen på tändalingen Jonas Wilhelmsson. Det som verkligen fick mig att intressera mig för honom var filmen Paint the Mountains som visades under Gabriella Edebos Untracked Film Tour. Så i våras så fick jag snilleblixten. För det var ju uppenbart att jag skulle styra upp ett vernissage i Stockholm under Anders regi med Jonas målningar utställda på Downtown Camper. Så samma dag som det här avsnittet släpps så invigs utställningen Så länge vi andas på Downtown Camper. Under intervjun så får jag även hjälp från Anders i egenskap av gallerist för Above Gallery. Utställningen hänger framme till den 20 oktober på Camper Café med ingång Drottninggatan. Vill ni höra mer av och om Jonas Wilhelmsson så kan jag även rekommendera hans intervju i Snowboardpodden och den länkar jag till från hemsidan. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 244 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet och samtalet med Jonas och Anders är inspelat på Downtown Camper. Mer information och alla länkar hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Där finns även lite bilder och exempel på Jonas målningar. Där ligger även filmen Paint the Mountains och länken till Snowboardpodden. Husky finns även på Facebook och Instagram. Ja, men välkommen till Downtown Camper.
Tack.
Tack. Hur känns det inför vernissaget?
Jo, men det känns bra.
Har du mycket utställningar?
Alltså, jag borde ha mera, antar jag. Men ja, nej, inte supermycket.
Hur har du kört någonting i Stockholm förut?
Ja, men jag har kört någon, men det var något år sedan nu.
Mm.
Och annars har jag faktiskt gjort dem i typ privat regi, liksom genom polar eller något.
De närmast sörjande.
Exakt, lite så.
Det är något vi tänker ändra på.
Ja, precis. Men Anders då, hur tycker du att det känns inför vernissaget?
Det här känns ju väldigt roligt eftersom det är ett annorlunda sammanhang. Ett hotell att ställa ut på, en snowboardåkare och en podcaster.
Ja, men vad fan, om du jämför ha vernissaget och vara med i en podd, vad är du mest upphetsad över?
Ja, podd såklart. Ja, det här är ju fantastiskt nytt och spännande.
Jonas Wilhelmsson, vad säger du om du träffar någon på tåg eller ett bröllop eller någon random fest och de frågar, ja, men vad jobbar du med? Vad säger du då?
Nej, men nu säger jag nog faktiskt konstnär, typ allsysslande konstnär.
Men har du liksom, för det är ju en väldigt... Jag gissar att det är en ganska svensk fråga, men det är ju en väldigt Stockholms specifik fråga också. Här är ju folk besatta av vad man jobbar med och vad man gör. Och det är ju att man identifierar sig med sitt yrke liksom. Men är det någonting som du tycker är så här komplicerat eller problematiskt eller frustrerande liksom? För att du har ju varit en mångsysslare i ganska många år.
Ja, nej, alltså jag vill ju hålla på med konst primärt, så är det ju. Och sen när inte det går helt runt, då får man göra något annat. Och då så tar jag något ströjobb eller någonting så. Mm. Där kommer väl all sysslingen in i bilden. Och sen har jag jobbat en del med snowboardrelaterade saker, typ events, byggt en del snowboardparker och såna grejer.
Mm. Du ser typ exempel på vad man kallar för kombinatör. Att man liksom en entreprenör som kombinerar olika typer av sidogig.
Ja, men lite så kanske. Ja. För att få tid över till att snowboard och måla.
Var är hemma någonstans?
Hemma är Tandalen.
Berätta om huset förresten.
Ja, det är en... Det är lite så halvspexigt kanske, tycker folk.
Men för du har byggt det själv eller?
Ja, men jag ritade det själv. Alltså det var en sportstuga först. Och så köpte vi den och renoverade den. Sen skulle jag bygga ut det lite grann, hade jag tänkt, för det fanns ingen hall. Så att jag hade, första planen var 15 kvadrats hall. Och det slutade ju med en tillbyggnad på typ så här 95 kvadrat i tre våningar.
Det spårar lätt ur.
Ja, det gör ju det när man sitter där och ritar.
Men har du liksom så här snickrat och sågat och sånt själv?
Ja, men det har jag, absolut, absolut. Mm. Jag har ju ströjobbat lite med sånt också.
Mm. Vad var viktigast med huset?
Att det är varmt och man kan bo där. jag hade ju massa idéer när jag ritade som jag inte riktigt fick ut ur huvudet, som jag var tvungen att bygga liksom. Och det var ju lite med det att det är mycket takhöjd på sina ställen och liksom öppet mellan våningsplanen och
öppen planlösning.
Ja, jag har ju som, det är ju tre våningar och på något ställe är det öppet liksom hela vägen upp.
Nice.
Så där är väl takhöjd på så här 8-9 meter. Mm. Och det är lite svårt att föreställa sig förrän man har sett det, så att säga.
In i en stuga också liksom.
Ja. Eller, så när du kommer in i hallen, då kan du titta ända upp i ateljén liksom, som är högst upp.
Du jobbar hemma?
Ja, än så länge. Fast jag nu med två barn så känner jag att jag måste förändra den situationen lite.
Du har inte rört dig så långt ifrån där du växte upp, gissar jag.
Nej, vad kan det vara? 9 kilometer.
Mm. Hur var din barndom, uppväxt?
Den var superbra. Vi var ganska fysiskt aktiva, var ute mycket. Åkte slalom, sjukt mycket slalom åkte vi, jag och min bror. Hittade snowboardåkningen kanske 12-årsåldern. Kombinerade det med alpin, alltså träna alpint liksom, tills jag var... Ja, jag gick i nian när jag slutade med alpint och bara åkte snowboard. Och sen efter det så har jag bara åkt snowboard.
Men och utöver liksom utöver vintrarna, jag brukar liksom alltid så här zooma in på så här vad jag alltid kallar för svamp- och bärplockningsfamiljer liksom. Det generella friluftslivet i
jag
din
uppväxt. Jag älskar att plocka svamp.
Har alltså, alltid gjort.
Ja, nej, men mer på äldre dagar, alltså 30 plus i alla fall då, ja. Kanske. Men alltså kantareller är ju en, helt klart en hobby.
Hur har skörden varit i år?
Riktigt inte så bra. Aha. Det var ett par år sedan nu, det var en riktigt bra säsong.
Mm. Jag har varit ute på de första trattkantarellsjakten här hemma i skogarna. Och då var det mycket, kan jag säga. Riktigt mycket.
Alltså det är bra med trattisar?
Ja.
Ja, det måste jag åka till. Mor och far hälsar på.
Men visst, alltså, det blir som en stress. Det blir som en besättning. Jag har svårt att lämna skogen. Liksom. Jag bara går.
Ja, alltså...
Och så här, den här hösten har varit insane med blåbär också. Alltså det har varit så mycket blåbär så att jag blir liksom... Ja, men jag känner mig som så här, den här myten man hör om räven i hönshuset. Som bara dödar allt omkring sig. Jag blir som räven i hönshuset. Jag bara, gotta catch them all. Och bara måste bara fylla burkarna med blåbär. För att det är liksom helt... Ja, men det sitter som klasar omkring en liksom.
Ja, nej, det är mest gula kantarellerna, ja, okay. Snör in så här riktigt hårt på. Ja, men vad kan det vara? 6 år sedan eller något sånt där.
Okay.
Så då plockade jag 220 kilo.
På riktigt?
På en höst, ja.
Lägg ägg?
Nej då, fan, jag gick in för det hårt då. Det var en bra säsong också.
Har du fortfarande kvar av det?
Nej, alltså då säljer jag det.
Ja.
Till restauranger och så vidare.
Ja. Shit, 220 pann.
Det är jag inte ens bäst på då i dalgången. Utan det finns de som plockar mer än så.
Det är fan galet. Men det där var liksom en... dina föräldrar är liksom... Alltså, växer man upp, bor man där ute och växer upp där, så då är ju... Det ligger ju det nära till hans på ett helt annat sätt. Liksom.
Ja, men pappa är ju definitivt... Alltså, både idrott och... Alltså naturen och fjällen och liksom tälta och plocka svamp har jag gjort sedan jag var liten, även om jag kanske inte kommer ihåg att jag tyckte det var lika roligt när jag var sju.
Det var inga 220 nu, kilo liksom.
Jag var inga 220 kilo i 7-årsåldern. Men ja, men gå i fjällen och liksom, ja, men vara ute och röra på sig liksom.
Ja. Men hur är det liksom att växa upp i Furnästrakten?
Bra.
Man vet ju som alltid inget annat liksom, såklart.
Nej.
Men det är liksom, det var tryggt och det är så...
Ja, men det tycker jag. Det är ju, alltså, ja, men som sagt, det händer ju inte så mycket så här, alltså, det finns ju inte så mycket våldsamma gäng och hit och dit och sånt.
Det var ni som var det våldsamma gänget.
Exakt.
Nej, men det är väl kanske jag kan tänka mig så här, om jag bara gissar, att det är väl upp till tonåren, så att det var på den tiden i alla fall, vi är ju nästan lika gamla. Så då var ju väldigt man var ju väldigt isolerad på ett positivt sätt liksom. Man hade sin lilla, det var lilla bubblan liksom. Och sen så när man blev tonåring, då började man kanske expandera tankarna lite till andra delar. Och vid det laget så då hade ni liksom kommit in i snowboard, och då bodde ni på rätt ställe så att säga. Så det kanske inte riktigt fanns någon sån här strävan och jakt efter något annat. Det var ingen idé att flytta någonstans liksom.
Vi började ju resa ganska tidigt, ganska mycket. Både jag, alltså framförallt min bror då, men även jag har ju kanske från... Ja, men från, jag slutade ju skolan efter nian och struntade i gymnasiet.
Mm.
Så efter nian har jag ju rest jag ju tills jag var... Inte vet jag, 25 kanske eller något liknande. Och typ jobba somrar, reste på vintrar och på snowboard events och filma och vad man nu gjorde liksom. Bara åkte snowboard på nya ställen. Men sen är det ju ganska, det är ju speciellt att växa upp i en turistort som ändå Funäsdalen är. Det är ju ändå lite annorlunda, har man ju insett nu när man blir lite äldre. Det är ju inte som att växa upp i Ytterhogdal eller en annan by i samma kanske storleks, förutom turismen liksom. Det är ju lite speciellt.
Man kunde känna sig lite häftig att folk faktiskt kom dit där du bodde för att...
Ja, alltså på både gott och ont ska jag säga. Det finns ju ändå en del negativa aspekter också med att bo på en turistort. Alltså, det blir lite plastigare också. Så är det ju.
Men det var skidor ni kom in i, du och Jakob. Och dina föräldrar åkte liksom utförs.
Min pappa är ju, alltså min familj på pappas sida är ju superalpin familj liksom. Mina farföräldrar startade första skidskolan där uppe tror jag,
Och även tror jag första skidskolan i Riksgränsen är mina farföräldrar.
Det är lite så här Olle Rimfors gänget.
Ja, men ja, kanske. Men de var uppe i Riksgränsen tidigt i alla fall och hade skidskola.
Wow.
Alltså typ andra världskriget strax efter där.
Mm.
Och sen så flyttade de till Förvunnesdalen då.
Och det var liksom åkningen typ som tog dem dit?
Alltså jag är lite osäker, men typ alltså. Min farmor är ju från Östersund tror jag, va?
Mm.
Och farfar är från Örebro. Undrar om de träffades i Riksgränsen eller det egentligen var.
För the sake of the story så att säga, så säger vi att det var så.
Mm, exakt, så får det vara.
Man ska aldrig låta sanningen komma i vägen för en bra story. Men vad ville du bli som liten? Vad drömmer du om?
Alltså, först ville jag väl som alla som håller på med någon sport liksom, alltså vinna OS i slalom.
Det, typ. Men det var precis, det var innan brödan kom in i ditt liv.
Ja, så
var
men snowboard så vet jag inte om jag... Det, alltså, det är klart när du är liksom 15 och åker snowboard, du drömmer kanske om att vara snowboardproffs eller ha en egen pro-model eller något sånt där liksom. Typ det är ju lite ingången till konsten också tror jag. Liksom speciellt på den tiden, då var det ju som en typ Jamie Lynn hade sin pro-model som han ritade själv och det tyckte man ju var supercoolt liksom. Och fan.
Men var det lite som startskottet för din... Vi kommer ju såklart komma in mer på att prata mer specifikt om din konst, men liksom så här, just det här när du, när och varför du började liksom dra det här likhetstecknet, eller jag vet inte om det är ett likhetstecken, men ändå att det fanns en koppling mellan snowboardåkningen, brädkulturen och det konstnärliga skapandet och målandet.
Ja, men jag tror lite liksom att, alltså jag har alltid gillat att kladda på papper.
Mm.
Det var mera figurer än siffror i min mattebok liksom. Men med snowboard där med liksom, alltså när det blev lite mer legitimerat och på något sätt coolt kanske att liksom hålla på och måla och rita och liksom, så att det fick ta mer plats där.
Vi hade en kul diskussion om dagen också, du och jag, Jonas, när vi konstaterat åkning och när man utför något konstnärligt, det är lite samma känsla man får, att man är helt i nuet just då. Man är ingen annanstans.
Man håller inte på och grubblar om vilka räkningar som ska betalas eller inte, eller pensionsavsättning.
Nej, det är väldigt befriande. Så jag tror att man får en liten kick av bägge på något sätt som påminner om varandra.
Men för du har väl lite så här, målningen går väl lite i släkten också, eller?
Absolut, min farfar var ju konstnär typ. Ja, men han var konstnär, fast då var man ju, alltså han var ju även typ illustratör kanske man skulle kalla det nu, alltså typ måla skyltar och sånt där liksom.
Ja. Alltså lite så här, han fick en beställning på att men här ska vi ha en farbror som lastar bilen full med det här.
Ja, men typ såna. Och jag tror han gjorde en del jobb åt NK, jag får mig cool. Hört också,
lite så liksom. Reklam. Alltså, han var reklamare.
Ja, men det var dåtidens reklamare, fast så målade man skyltarna liksom. Ja.
Det gjorde ju sidospår, men med konst tema. John Bauer gjorde ju mycket sånt.
Jaha.
Och han har ju för, eller han, det är ju för övrigt en Bauer-utställning just nu på var?
Valdemarsudde.
Ja.
Prins Hurséns Valdemarsudde.
Ja. Har inte varit där än, men...
Den är jättefin.
Ja, det kan jag tänka mig. Men fanns det liksom som... Jag har ju, trots att jag är brädåkare själv, så Jamie Lynn är ju såklart ett känt namn. Men var han liksom, om jag tänkte så här, om det fanns figurer, alltså människor inom snowboardvärlden som gjorde det, du sa att om han hade målat grafiken till sin egen bräda liksom. Fanns det liksom den typen av liksom, var det en grej?
Så jag vet inte om det var så allmänt en grej, men det kändes som det då i alla fall. Alltså att det var lite så här, hade man en pro-model så styrde man mycket mer över hur det såg ut och så vidare på den tiden än vad man kanske gör.
Ja, men typ Sean Palmer liksom.
Ja, exakt. Det var ju ingen annan som bestämde hur hans bräder skulle se. Det är ganska tydligt utifrån man vet någonting om hans personlighet.
Precis.
Så kan man ju misstänka att han hade bestämt själv hur det där skulle se ut.
Ja. När är det här som du börjar liksom...
Men Jamie Lynn var ju lite husgud hemma hos oss liksom.
Både åkmässigt och formmässigt.
Definitivt, både åkmässigt och måleri liksom. Men ja, alltså Jamie Lynn innan Jamie Lin så fanns det ju typ inte stil på snowboard. Lite så. Mm. Han är ju liksom fadern till det moderna sättet att hoppa i alla fall. Liksom. Mm.
Sättare, fixerare och bara...
Ja, sen liksom innan Jamie Lin, då gjorde du en 540 så vevade du med armarna. Mm. Det gjorde ju inte han. Så det var så, hur går det där till? Det ser så jäkla coolt ut. Han bara, du vet, snurra 720 utan att rycka någonting. Det vill jag också kunna. Och så, ja, och så målade han sina egna brädor och de var coola då, tyckte vi. Mm. Så absolut, han har ju varit en stor inspiration till att, ja, både snowboardåkning och konsten, men så nu målar jag ju väldigt inte särskilt likt honom liksom, men
har han liksom en konstnärligt ett konstnärlig, alltså karriär, man kan säga, gör han det också?
Ja, men nu målar väl han, tror jag, håller på med sånt. Mm. Ganska mycket i alla fall.
Kommer du ihåg liksom det här när du upptäckte snowboard?
Ja. Alltså jag kommer ihåg dagen när jag föll.
Berätta.
Vi var... Lilla Sportspegeln skulle göra ett inslag om den nya flugan snowboard. Och då sökte de efter... Alltså någon som hade åkt mycket, någon som var helt nybörjare och någon som typ liksom kunde svänga. Mm. Och vi fick ju vara ledig från skolan om vi var med på det där.
Alltså, så. Och då hade inte, tills det inslaget så hade du liksom inte stått på en bräda?
Jo, men vi hade åkt någonting, men vi hade väl inte riktigt så här... du vet, blivit kär.
Nej.
Men den dagen då, ja, men så då körde vi och gjorde det vi skulle. Jag tror det var första dagen på softboots också faktiskt. Innan hade jag bara kört pjäxor liksom. Mm. Och sen drog vi och åkte. Och alltså jag kommer ihåg när jag hoppade, landade på rumpan i någon lösnö och bara var så stokad och bara, alltså jag flög över en meter. Och ja, nej, den dagen kommer jag ihåg alltså supertydligt. Och det var ju, alltså vad kan jag ha varit? 10-12 år. Mm.
Och då hade du åkt, då åkte du liksom mycket alpint i klubb, typ träningar och så här,
ja, slalomträningar. Alltså, vi åkte jättemycket alpint. Mm. Jag har ju ändå fram till 15 års ålder har jag ändå skaplig liksom meritlista på slalom liksom. Mm.
Anders, hur, när åkte du som när började din snowboardkarriär?
Jag började sent.
2 år sedan.
Ja, precis. Jag började kanske strax efter 20-årsåldern i ett, det var en sån här företagsevent och vi skulle prova snowboard. Mm. Som då var rätt nytt också. Mm. Som är lite äldre. Och jag pajade en svanskota i första smällen.
Det är ju en sån klassiker.
Så förnedringsjumpa i ett halvår. Och sen var jag faktiskt tillbaka igen och ville prova mer.
Ändå imponerad att du liksom inte gav dig.
Ja, nej, men jag har pajat massa saker efter det på olika sätt. Med brädor och sånt.
Men vad kommer det för... Jag gissar att du också har lite... Du hade skejtat innan, gissar jag.
Ja, nej. Det har jag inte. Jag har åkt skidor innan.
Ah, ja, mycket skidor. Okay. Men liksom, vad tror du att det var? För det är skillnad för en 20-åring och en typ 12-åring. Liksom så här, var man... Som 20-åring borde du vara lite mer mogen. Ja, men liksom så här, man har, det är skillnad på en 20-åring och en 12-åring vad man går igång på. Minns du vad det var som du gick igång på?
Men det är... otroligt inspirerande att det är sån här snabb inlärningskurva, både på snowboard och wakeboard tyckte jag också att man lär sig det väldigt mycket snabbare än om man gör på skidor.
Okay.
Mm. Och får liksom känsla för det på ett helt annat sätt. Mm. Jag tyckte det var magiskt när jag fick liksom igång snowboardåkandet. Mm. Mm. Och släppte det högst motvilligt när ryggen till slut har gått sönder för många gånger. Och nu är jag tillbaka på skidor. Och det får räcka.
Det kommer med barnen också.
Ja, precis. Jag får se det. Vända 2 snart.
Ja. Men liksom så här, för dig då, Jonas, liksom, vad stod skidorna för och vad stod snowboarden för? Liksom? Eller du kan, alltså, tänkte du liksom, det är lätt att sitta i efterhand och liksom försöka så här, ja, men, konstruera en historia som kanske inte riktigt fanns, men liksom så här, vad tror du att det var som,
alltså, ja, alltså när, efter vi hittade snowboard så fanns det inte så mycket skidåkning längre. Vi åkte skidor ett tag till för att känns det väl lite, alltså lite för att dels att man har lagt ner så mycket tid på det, och det, jag var ju ändå liksom, när jag slutade så gick jag i 9:an och hade kommit in på skidgymnasium och grejer, så Ja, alltså jag var ju liksom på väg åt det hållet. Men sen så kroknade jag bara helt och var så här, men det här är ju, jag vill ju åka snowboard liksom. Mm. För då blev det ingen gymnasium.
Men var det med liksom hela den här tävlingsbiten som du på något sätt ruttnade ut lite på?
Ja, men lite. Alltså, i alla fall i efterhand så kan man ju känna det.
Mm.
Då vet jag inte om jag... Alltså, jag var ju för bra på att åka skidor i tidig ålder för mitt eget bästa, tror jag. Jag lärde mig liksom aldrig att förlora heller. Så när jag blev lite äldre... Alltså, jag vann typ allt fram till jag var 12. Alla tävlingar jag var med på. Med mycket liksom.
Mm.
Och som jag kommer ihåg det kanske inte stämmer. Det finns säkert någon som har slagit mig där. Alltså, men, så kommer jag ihåg det. Och sen när jag, efter 12, då började ju liksom andra människor komma ikapp. Vi åkte sjukt mycket skidor. Mm. Alltså, så vi åkte mycket skidor och kanske inte träna så här supermycket barmarksträning och sånt.
Mm.
Det var inte superintressant för mig då. Men så när jag tror ju också lite att när de andra kommer kapp och jag helt plötsligt inte vinner allting, så var det ju liksom inte så roligt. Det blev för förknippat med att liksom försöka vinna.
Mm.
Och snowboard blev något helt annat.
Mm. Men hur var liksom snowboard-scenen då?
Att det var ju magiskt på den tiden. Mm. Alltså 90-talets snowboard-scen var ju superhäftigt. Och jag är alltså jättetacksam att jag fick uppleva det.
Mm. För då var det liksom the gold rush på något sätt.
Ja, nybyggda, men alltså i min värld så var det ju det. Och det hände mycket. Och liksom det var så här fin sammanhållning. Vi bodde ju Stryn mycket på den tiden. Och det var ju supercoolt liksom. Vi fick ju träffa Peter Line och Jamie Lynn och Terje och Daniel Fran. Alltså alla var ju där. Och alltså det var som en mindre community, fast ändå typ fler folk som åkte, känns det som.
Mm. Ja, och liksom allting var den var, så var det nytt.
Ja, men exakt.
Och så vet jag inte om det kanske öste sin pengar, det kanske lite fel uttryck, men jag antar att det var väl en del av de här stora, kanske en del europeiska, alpbaserade, men den stora amerikanska märken som liksom ändå hade lite kapital, och liksom det blev mycket produktioner och det blev liksom...
Ja, det var ju annorlunda. Alltså, dels så var det ju det här med snowboardfilm och tidningar var ju liksom en helt... Det var ju innan internet, så att säga. Känns ju helt sjukt nu.
Mm.
Bara innan internet. Fanns det någonting innan internet?
Nej, men det var ju så här, inspirationen kom ju från så här... Ja, men för egen del då, så här, när man åkte Falun och plockade liksom så här alla gratis klädkataloger man kunde få ifrån så här typ Falu Snowboard Center liksom. Så här Burton kataloger,
ja, den kopien var ju underbar.
Ja, man
skrev ju
så här, ja, men det var ju det som man rättade sig efter liksom.
Alltså snowboardfilmerna, bara grejen att du fick vänta tills hösten året efter liksom, och se vad folk hade gjort för trick. Du kanske hade sett en bild i en tidning och vad är det där för trick, och sen så kommer den i den där filmen och så ser du det. För då var det ju, alltså, det kom ju nyuppfunna eller nya trick som ingen hade gjort varje år. Mm. Och så är det ju inte riktigt längre. Eller om kommer det något nu, så är det ju mera gymnastik än kreativitet kanske. Som, alltså, det finns ju inte utrymme. Nu snurrar de 20 varv. Liksom. Ja, men typ. Det finns ju inte utrymme att liksom uppfinna en ny sätt att göra en 540 på.
Nej, precis. Nej, men det är liksom såklart, jag vet inte hur man ska jämföra, men liksom när man lär sig någonting nytt så utvecklingskurvan är väldigt brant i början, och det var ju samma sak som för snowboard. Liksom. Allt, det var liksom, ja, nu har det kanske planat ut lite.
Så är det, och blivit mera akrobatiskt.
Ja,
liksom.
Precis.
Då vi kanske delar nästan på sig, känns det som.
Exakt, exakt. Men nu är vi inne på, nu skjuter vi från alla håll och kanter, vilket är bra. Men jag vill inte heller tappa en, känns som en viktig grej måste ha varit Jakob, liksom, din brorsa.
Absolut.
Att liksom ha en bror, bokstavligt talat. Och någon som ni liksom, för jag kan tänka mig att ni delade åkningen från dag ett.
Ja, alltså snowboard och min bror, vi har ju liksom gjort det där tillsammans 100% skulle jag säga.
Mm.
Fram till att han blev pro.
Mm.
Han blev ju proffs ganska tidigt liksom. Och även efter det så körde ju jag och bara hängde på.
Ja.
Kanske tyckte jag var rätt jobbig då.
Hur kom det sig att du inte åkade på proffsbanan?
Nej, det var väl, han var väl bättre.
Typiskt brorsor.
Ja, typiskt yngre bröder.
Typiskt yngre bröder, vad så jag menar.
Ja, du är väl också lillebror?
Ja, jag är lillebror.
Ja, jag med.
Du ser, det är bara jag.
Men vad heter det? Nej, men och sen så också betydelsen i liksom att ha en sparringpartner som är liksom, som utmanar hela tiden på ett positivt sätt liksom. Jag menar, det är ju så här, för att jämföra med någon slags ungefär så här svenska längdskidåkare som liksom, ja, man är de bättre än sina träningspartners, då vet de att då är de i världselit liksom. Och det är lite samma, eftersom både du och Jakob bevisligen var väldigt duktiga, så att ni hade hela tiden en jävligt vass talang att mäta sig mot och liksom att,
ja, så är det ju absolut. Och jag tror i fram till att Jakob blev proffs, så undrar jag om vi ens liksom reflekterade över, så då åkte vi nog bara snowboard liksom. Mm. Och tyckte det var så jäkla roligt. Mm. Och sen så visst kom man till Stryn och så såg man folk man kände till från tidningar och sånt, och var kanske, alltså började ändå hoppa på samma hopp och sånt som dem och inse att man kunde lite. Men efter Jakob blev proffs, när han började resa omkring, så gick väl han ändå lite, och han blev ju bättre än mig liksom. Mm. Det får man väl säga. Mm.
Hur såg liksom snowboardkartan ut för er då liksom? Var var de viktigaste punkterna liksom? Stryn, Furnäs, Åre, Riksgränsen liksom?
Ja, men typ, alltså för mig så är det ju, Stryn är ju superviktigt liksom. Mm. Snowboardmässigt, det är liksom, alltså, och egentligen för, alltså, stora delar av min ungdom, barndom är ju minnen från Stryn. Stryn har jag superfina minnen.
Berätta om Stryn.
Alltså, Stryn är ju ett fantastiskt ställe. Har ni varit där?
Nej.
Ja, det är ju jättevackert. Alltså, det är ju Norge och höga berg och fjordar och liksom hela den grejen, och sen finns det ett skidskicenter där. Och det är inte så, alltså visst, då på den tiden så var det ju massor med halfpipes och hopp och grejer, men de har ju även en cat-track där med liksom vallar upp på ena sidan och lite så här mera freeridiga hopp eller side hits liksom. Så jag tror det har ju gjort mycket för,
lekfullt liksom.
Ja, och gjort mycket för hur man åker snowboard, skulle jag säga. Mm. Det, och sen, alltså, när jag kom till Mount Baker, jag har väl också förändrat min åkning liksom.
Du måste ju berätta om, jag träffade ju aldrig honom och vet ju inte alls mycket om honom, men jag vet ju vem han var så att säga, men Tommen.
Tommen är ju, eller var, en väldigt speciell man. Han bodde just, alltså honom har jag känt sedan jag var, jag vet inte riktigt, men säg att jag kanske var 12 när vi började vara i Stryn. Mm. Så sedan dess har jag känt honom fram tills, ja, nu då. Mm. Ja, för ett halvår sedan gick, ja, han bort.
Men vem var han?
Ja, vem var han? Det är en stor fråga. Just han. Han var en snowboardentusiast från Norge som, mm, bodde i Hemsedal på vintrarna och i Stryn på somrarna.
Och bara levde på att peppa folk.
Men typ alltså. Mm. Och ströjobbade väl lite grann. Ja. Alltså, när jag lärde känna honom när vi var små, då bodde han i sin folkabuss uppe på skicentret i Stryn. Och då är det ju liksom, bor du där uppe, då bor du ju själv. Det är ingen annan som bor uppe på fjället, utan det är ju som, man bor ju på en parkering uppe på fjället liksom. Mm. Och sen var ju han runt där och snackade, han pratade mycket liksom, och snackade med alla och känner alla och, mm, valla min och Jakobs bräder gjorde han varje dag typ. Så vi lämnade bara dem när vi åkte ner på eftermiddagen, så var nyvallade på morgonen. Men han är väl en snowboardlegend nu, får man väl säga, alltså, med all rätt.
Och sen Mount Baker pratar om också. Ja, var liksom så här, hur skilde sig den av sig skandinaviska, europeiska snowboardkulturen mot den amerikanska liksom? Hur fanns det liksom skillnader och likheter, och liksom vilka drog, för du snackar om de amerikanska proffsen, de drog ju till Stryn liksom. Och de åkte väl, även många av dem åkte väl i Riksgränsen också, om jag inte helt fel.
Ja, precis.
Så liksom, var skedde de stora liksom milstolparna liksom, och varför?
Alltså, om man bara börjar med Mount Baker, så var det ju där man börjar inse att det är fett att åka puder. Och bara, shit, det är friåkning liksom. Det hade jag inte. Det var ju helt ointressant innan.
För när du och Jakob var... De första åren när du säger så att ni åkte varje dag när ni var ute och åkte snowboard, då körde ni liksom, det var hopp
park,
och det var
bara
liksom, korta runs liksom och
typ park, vi hoppade och försökte lära oss tricks. Och sen kom man till Baker och bara, så var det något helt annat och bara, wow, det här är ju superdålig på. Kommer hit och tror att man ska vara duktig och så bara, fasen, jag kan ju inte ens landa i lösna.
Nej.
Men också där jag hittade kanske den biten utav snowboardåkningen, tror jag ändå.
Ja, hela banked-grejen.
Jag har aldrig varit med, men det är ju totalt legendariskt.
Mm.
Och Baker är ju, för mig vetligen, den första bankslalom. Alltså det är den som är the one liksom.
Mm.
Jakob har gjort med.
Ja.
Han drog ju också, det är ju lite kul. Han kom ju dit till USA som... Han har varit 14 första gången och åkte över själv. Körde och skulle köra Baker Banked liksom, som Libtex nya freestyle kille från Skandinavien, och bara sopa mattan med dem och vann stort. Så det var väl där han gjorde liksom sin snowboardkarriär från början.
Men det där också lite nyfiken liksom, hur kunde det se ut liksom? Är Jakob ett tydligt exempel på hur en snowboardkarriär kunde se ut back in those days liksom? Liksom så här, vilka steg tog man från, vad kan man säga, en talangfull men entusiastisk liksom kid till att bli liksom sponsrad och få resebudget och få liksom vara med i filmer?
Ja, men för vi kan ju ta Jakobs, hur det gick till. Vi var ju i Stryn och åkte sjukt mycket snowboard, och i Stryn så var, hade den norska Libtech-rappen, alltså distributionen, hade en buss, alltså en gammal så här, men typ en vanlig buss liksom, som man hade byggt om till att sälja lite kläder och brädor och skit i. Så vi hängde ju där förstås massor, tyckte det var supercoolt. Vi tyckte ju Libtech var det coolaste märket då, eftersom vi, som sagt, Jamie Lynn var ju husguden liksom. Jamie Lynn hade för övrigt målat den där bussen också.
Coolt, wow.
Det var ju supercoolt liksom. Så där hängde vi och så, ja, vi åkte väl lite med dem där, norskarna som körde Libtech och så. Och Jakob var ju ganska liten och började bli ganska duktig.
Alltså, vad är ni ungefär för ålder liksom? Är det typ 13, 14, 15?
Ja, men typ där, 12, 14 säger Jakob är.
Och ni är det tre år som...
Två år emellan. Eller, lite knappa två år.
Ja.
Och sen kom väl amerikanska teammanagern för Libtech över och var i Stryn liksom med något crew där. Och ja, men då la de väl märke till Jakob och tyckte han var duktig.
Mm.
Och frågade om ifall han var intresserad av att få gratis snowboarders.
Stod du bredvid och bara hoppade, va?
Ja, här, det var kul. Det var ju peppad. Det var ju superfett. Det kom ihåg.
Men hur kändes det liksom? Var du en... tog du det med ro?
Nej, men jag har faktiskt ändå... Det är säkert lite avundsjuk var jag säkert och önskar att jag också hade. Men jag kan ändå säga ärligt att jag alltid har gläds med min brors framgångar. Det har jag 100% gjort.
Mm. Men hade liksom... Skilde det någonting mellan dig och Jakob? Hade ni liksom... Satte ni upp så här långsiktiga typ planer eller drömmar eller?
Alltså jag har nog inte haft det så där direkt super. Alltså det är klart att man har varit så här, det vore coolt att ha en filmpart hit och dit och du vet.
Mm.
Men nej, inget så tydligt. Jag tror inte Jakob heller har haft det, utan det har nog bara hänt.
Vad stod på liksom, vad fick ni för, vad stod på menyn för en up and coming sponsrad halvsponsrad åkare liksom? Det var filmer och tävlingar alltså, liksom.
På den tiden var det ju lite annorlunda än vad det är nu. Nu då körde man ju både tävlingar och filmade så att säga, och det fanns ganska mycket event. Nu känns det ju som att det är typ så här, alltså skidförbund eller stora event. Det finns liksom inte så mycket så här,
nej,
små konstiga event.
OS Halfpipes, X Games eller exakt, liksom friåkare eller, i film liksom.
Ja, eller så kör du typ så här Swedish Slopestyle Tour eller något sånt där.
Just det.
Det var lösare på den tiden.
Mm.
Och sen som sagt, Jakob gjorde ju, när han åkte över och vann Baker Banked, då var det ju ungdomsklassen då förstås.
Ja.
Så tror jag att då fick de ju verkligen liksom bara wow. Det här är någonting. Han kunde inte bara hoppa på hoppen i styren. Han körde ifrån våra friåkerräddningsungar i Baker Banked också, så det bara stod härliga till liksom. Så jag tror att när han gjorde det, då var det ju liksom klart för honom, mer eller mindre.
Men du har redan berättat då såklart att det kom till Baymont Baker, att det blev liksom så en rejäl ögonöppnare liksom. Och du har ju gjort några vändor där också, och i snowboardpodden som jag verkligen rekommenderar om man vill veta mer och kanske lite andra saker, så berättar du om det här The Baker Road Gap.
Ja, just det.
Och jag tycker det är en ganska cool incident, höll jag på att säga.
Det är jättestort. Det är nog stort faktiskt fortfarande, skulle jag säga. Alltså det är ett stort hopp över en väg. Och vi var där, jag var där och...
Och ni liksom, ni hade hört om det innan liksom?
Ja, det är ett jättekänt hopp liksom. Det var känt då och det är känt nu. Och vi var där och det året så var jag rätt peppad på att samla kända spots liksom. Så varje ställe jag var på, så visste jag om något hopp eller någonting, så var jag i alla fall peppad att åka dit och titta på det. Så vi stannade till där och det var en massa kända, eller massa kända, det var inte så massa kända, men det var folk som var pros liksom som var med. Och en snubbe som gjorde en snowboardfilm. Men jag peppade ju på att vi skulle bygga det där hoppet, för att jag ville ju typ se någon hoppa över. Och sen efter att ha sett någon hoppa över kanske göra det själv. Men ja, men vi körde på. Jag är ju ganska liksom entusiastisk när jag gör någonting. Så jag byggde det där hoppet och tänkte inte så mycket mer på det. Skotta och du vet. Sen när hoppet var färdigt, då var det ju alla andra åkare var ju såhär, jag tänker inte hoppa det där liksom. Det var ju du som ville bygga det här hoppet. Så då står jag ju där liksom och bara, right. Det var bara jag som tänkte, som ens har övervägt att hoppa det här nu. Och då kände jag att jag var tvungen. Jag tror typ inte jag hade hoppat om jag inte hade känt att jag var tvungen liksom. Det var stort.
Alltså ge oss lite siffror liksom, vad är liksom ner till vägen från Snövallen och liksom är
alltså, inte kanske fullt 10, med 10-ish meter i alla fall ner om du trillar ner på vägen.
Ja.
20 över kanske.
Du måste klara liksom 20 meter 20 för att meter. Få en.
Ja, alltså det är ju när du står på hopp och så kanten, så är det ju fett långt ner till vägen som jag kommer ihåg det. Det är lätt att googla och kolla. Mount Baker Road Gap. Det finns två, ett stort och ett litet. Det här var det stora.
Ja. Men har du gjort någonting liknande?
Nej, inte så stort. Alltså vi har ändå hoppat en del stora grejer, men inte så där stort. Och inte med så mycket konsekvenser utifall det inte. För det är inte bara att det är ett stort hopp, utan det är även ett bra jäkla rugged inrun också.
Det är inte liksom, man åker liksom inte bara cruiser i en backe.
Nej, du får svänga runt träd. Alltså det är en liten border crossbana in liksom.
Det är lite spoiler att du sitter här så vet du hur det går, men ja. Hur gick det?
Ja, det gick bra, jag klarade mig.
Ja.
Jag avslutade med en bra slam då. Jag satte en 360 över och så missade han som fotade den, tror jag. Så han bara, kan du inte göra en till? Jag bara, ja, en till. Och då tog slammar jag förstås, men inte så att jag gjorde illa mig. Men, ja.
Men just den här att liksom så här, rätt fart in.
Det är ju alltså du får ju ta så mycket fart du kan och hoppas att det räcker. Ja. Lite så är det ju till slut. Ja. Man kör ju någon och speed och så stannar till på uthoppet och kastar några snöbollar, men så är det ju med alla stora gap liksom, eller stora hopp överhuvudtaget, att i någon mening så chansar fast med lite kalkylering bakom liksom. Lite feeling från att man har gjort det många gånger.
Men blev inte det någon sån här liten claim to fame för dig liksom? Fick inte du, skapade inte lite så här ett namn liksom?
Inte så mycket, lite så det är klart
fel att jag har där,
alltså, det var ju kanske lite för liten produktion som film och så, men sen hade jag ingen riktig part i den filmen, utan det är ett shot i intro typ sådär.
Och du var första brädåkan över gapet liksom?
Nej, det var jag inte, men jag var ganska tidigt ändå tror jag. Det var inte så supermånga som hade kört innan.
Nej. Och särskilt inte osnutna typ 16-17-åriga svenskar.
Nej, det var nog först skandinav hoppade, tänker jag. Vem var det? Pontus Stålklo som gjorde någon undersökning här på för ett tag sedan på Facebook om det var någon annan skandinav som hade hoppat det. Men det var, eller någon annan svensk, för det är några finnar och norska jag vet som hoppar. Men det var någon till som hade kört det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Efter
det har du klimat i alla fall. Men liksom, vad drev dig under de åren liksom? Det var aldrig långsiktiga grejer, utan det var bara i stunden.
Först ville jag se någon hoppa över, så var det ingen som gjorde det. Kände jag att jag var tvungen att göra det själv.
Ja.
Så det var väl det.
Men liksom även de här, du ville samla på dig de här spotsen liksom?
Mm. Massa grejer i filmer, och då ville man ju se dem på riktigt, eller helst köra dem.
Ja.
Så jag körde några.
Men det var liksom för, du ville ha gjort det för egen del mer än att du ville ha så här bragging rights, liksom, att du ville visa upp någonting för...
Oklart. Ja, men kanske både och. Eller, men efter konstruktionen är det nog för egen del i alla fall. Sen vet jag inte, kommer jag inte riktigt ihåg. Men jag tror att jag ville definitivt ha det för egen del i alla fall. Men sen kanske jag skröt över också.
Ja. Har du liksom så här, under, från att du började liksom lite mer seriöst med åkning tills de senaste åren, liksom, har du så här, jag vet inte riktigt vad vill ha ut av det här, men liksom, har du så här omprövat din åkning, typ att nu under en lång tid har jag åkt för den här anledningen och nu åker jag för en annan anledning liksom.
Vi pratade om rädsla, du och jag, när det gäller åkning, att du var lite trött på att vara rädd.
Ja, men precis, alltså, om du filmar och gör liksom någon form av situationstecken karriärs snowboardåkning liksom, då är du ju rädd hela säsongen. Alltså, du hoppar ju bara grejer. Alltså, allt du gör som är värt att filma är du ju rädd. Alltså, så är det ju liksom.
Mm. Men du är liksom en stuntman.
Ja, men typ. Ja. Det handlar om att övervinna sina rädslor. Och det tror jag att det är. Så är det väl för alla som åker snowboard professionellt nästan. Mm. Alltså, du droppar ju inte in, Travis Rice droppar ju inte in i sina Alaska Lions helt oberörd. Även om det verkar som det, så tror jag att även han, annars skulle han ju inte leva nu.
Mm.
Om han inte vore lite rädd ibland.
Nej. Men det är
intressant. Och det kan ju vara skönt att slippa.
Ja. Men det där har varit någonting du har varit medveten, alltså liksom medveten om rädslan liksom.
Ja, alltså, så hoppar du med Baker Road Gap så är du definitivt medveten om rädslan, det kan jag säga. Det var bland det räddaste jag varit någonsin. Alltså, då var jag så rädd när jag strappade in. Jag kommer liksom ihåg hur rädd jag var. Jag var så rädd så att jag blev förvånad att det typ slog över. Att det var så, alltså, så skraj och nervös. Så när jag strappade in bindningarna så var jag, alltså, det är typ så att jag inte är rädd längre. För att,
men det var som att du klev in i en annan verklighet liksom.
Ja, men typ.
Nu är det som ett tv-spel.
Dropping in, I guess. Det kommer jag också ihåg att jag sa på radion.
Vet du, berättar du någonting om hur snacket gick om dig när du var, när du liksom botpackade upp och de bara, he's gonna die.
Ingen aning. Jag var ju rätt bedrövlig när jag var ung också. Alltså, bara dricka sprit och vara bedrövlig.
Härjig. Liksom.
Härjig, ja.
Ja.
Så de kanske tycker att det var skönt.
Men var det, är det ihopkopplat med liksom hela den 90-tals
livsstilen? Ja, men det måste det väl ändå vara. Det var ju liksom ganska så på den tiden med snowboard liksom. Mm. Sen var ju kanske inte Jakob så, till exempel.
Nej.
Kanske därför det gick så bra för honom.
Men vadå, det där att ni snackade om att du tröttnade på att vara rädd liksom?
Ja, men eller tröttna. Jag gör fortfarande saker som jag tycker är läskiga liksom, men utav kanske andra anledningar, och väljer jag helt själv när jag känner för att göra det.
Mm.
Filmar och sånt, då är det ju lite, ja men nu är vi vid det här hoppet och nu ska vi göra det här, och nu är det liksom en lucka med vädret.
Mm.
Så det är nu du måste göra det här. Nu behöver jag ju inte göra någonting när jag inte vill liksom.
Det är skönt.
Det är bekvämare än det andra. Sen är det säkert bra att liksom, alltså, ha testat det också.
Nej, men för utvecklingen kommer ju av att pusha sig också såklart. Och att övervinna rädslor och hela tiden liksom flytta gränserna för vad som. Men känner man sen att din värld krymper för att du inte pushar gränserna längre? Eller känner du att den sticker ut åt andra håll? Liksom att den expanderar åt ett annat håll istället? Om vi ska prata åkning då?
Ja, men jag tycker jag pushar min åkning fortfarande. Fast inte liksom på samma sätt kanske. Men jag har ju jag är ju motiverad för en ny säsong.
Men är det upplever du att det är nödvändigt att pusha din åkning?
Ja, lite.
Ja, men på vilket sätt? Säg ett exempel.
Typ,
Vad sa du?
Ja, åt vilka håll pushar du?
Ja, men precis.
Nej, men jag försöker väl bibehålla ganska, alltså nu är det väl kanske mer istället för att lära sig nya trick, hålla kvar så många som möjligt så länge som möjligt liksom.
Mm.
Och sen kanske mera peppad och pusha liksom friåkningen lite mera. Men jag tror att för att jag ska tycka att det är så roligt som jag fortfarande tycker att åka snowboard, så behöver jag pusha det lite liksom. Och jag vill liksom känna att jag fortfarande kan bli lite bättre på någonting.
Men behöver du liksom, behöver du känna det här, så det behöver inte vara Mount Baker Road Gap dödsångest, men behöver du känna liksom, säg kanske inte på ett åk, men så här en dag liksom, en session eller någonting, måste du känna liksom någonstans det här, lite så här, de här fjärilarna och suget liksom?
Ja, men det är väl härligt. Och sen är det väl också som vi pratade om förut, det här med att leva i nuet. Alltså egentligen, ju mer du måste fokusera och ju mer liksom skraj du är för någonting, så ju mer nu blir det ju liksom på något sätt.
Därför att konsekvenserna är så liksom.
Ja, men exakt. Om du kör en line där det är, alltså trillar du så inte kanske dör, men du kommer i alla fall, det kommer inte bli något bra liksom. Mm. Då är det ju ännu mera där liksom. Mm.
Men hur, alltså pratar man med, i alla fall, ja, vi snackade om Andreas Fransson nu innan inspelningen. Mm. Och pratar man med liksom den typen av, så att säga, Big Mountain åkare och så här friåknings, så här, ja, men moderna samtida friåkare, då pratar du väldigt lätt att man pratar om så här lavin, ja, men den, hela den biten och liksom de konsekvenserna av att göra misstag i de miljöerna så där, och att sannolikheten är väldigt stor att man har kanske till och med nära vänner som har omkommit liksom.
Mm.
I liksom ditt umgänge och dina sociala liksom kretsar från 90-talet och framåt, har du liksom liknande erfarenheter liksom? Har du förlorat?
Ja, men jag har förlorat några, kanske inte snowboardkompisar i första hand, men jag har förlorat vänner i laviner, det har jag.
Mm.
Och inte på Andreas Fransson åk, utan alltså på sluttningar som du åker förbi och är, alltså, där kan det inte gå några laviner. Och alltså, så det har väl skapat kanske en större respekt för, inte bara, alltså det behöver inte se ut som Alaska för att du ska stryka med.
Nej. Och även så här, alltså jag tänker så här, stora hopp och parkmiljöer, det är ju potentiella, det kan ju hända skit där också liksom.
Absolut.
Och så behöver det inte vara. Absolut, folk har omkommit där också liksom. Men är det liksom, har det skett i din närhet att liksom så här riktigt, alltså career enders så att säga?
Ja, men det måste du väl ha gjort. Jag har sett min beskärda del av Heavy Slams, det har jag absolut. Mm. Tom Oliver, fast han är tillbaka nu då. Men just han hade ju nästan en career ending säsong när han slog huvudet för mycket.
Var du med där eller?
Ja, jag var med, jag har sett han slå några av huvudslagningarna har jag sett.
Men åkningen idag, du säger den här filmen Paint the Mountains, så säger du det finns inga problem mitt i en snowboardsväng, så är det.
Ja, men det, och det, 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 det är ju en,
det summerar ju liksom det vi har snackat om, just att det här liksom det att leva i nuet liksom.
Ja.
Jag läste en kul bok om det där, att just när man är i nuet så stannar ju tiden nästan. Du har liksom ingen historik, du har ingen framtidsperspektiv, utan du bara är precis just i den sekunden. Och det är det som är väldigt befriande också.
Och det är så speciellt om man åker lösna på något sätt. Så det blir så meditativt och så tyst. Och liksom, då behöver det inte vara något speciellt. Bara du får tillräckligt mycket fart. Liksom, så att det behöver inte vara världens häftigaste sluttningar. Liksom. Du behöver bara vara den där tystnaden. Och liksom...
blandningen av öppna fält och tät skog. Liksom. Ja. Att åkningen ändrar karaktär. Liksom, att det... men det är det som är din... när du tänker åkning och siktar på åkning nu, så är det mer... lite med den typen av friåkning mer än park.
Alltså jag tycker fortfarande att det är ganska kul att åka park, men jag skulle ju aldrig välja att dra till parken på en powday liksom.
Nej.
Det finns ju inte på världskartan. Så primärt så är jag ute och letar puder.
Tillsammans med Jakob mycket, eller?
Tyvärr inte så mycket som vi förhoppningsvis båda skulle vilja, men vi åker någon gång per år. Filmen där hade vi några fina dagar.
Kreativiteten då? Vad är kreativitet för dig?
Oh, vilken stor fråga. Alltså jag, det är väl ett sätt att uttrycka någonting, eller? Tänker jag.
Vad är kreativitet för dig, Anders?
Ja, det var ju som sagt skön passning snabbt där. Men det är... det är ju faktiskt essensen av det man är, uttryckt i någon form av kanal.
Fint.
Skulle jag vilja säga. Does that make sense to anyone?
Ja, men jag tyckte det känns som att jag kan skriva under på.
Ja, okej. Okay. Ja,
liksom en uttryckskanal.
Ja, men exakt. Ja.
Ett sätt att få ut energi ur sig. Och sen om det blir musik eller snowboardåkning eller konst eller manusförfattare till poddar.
Men när kände du då, Jonas, att liksom att du började, om hade du en period där du typ så här, typ målade och skissade på kammaren och sen så liksom inte,
ja, men det
så här, när och hur och varför tog du steget att, men det här vill jag på något sätt visa upp för någon, eller det här vill jag göra någonting mer med?
Det vet jag nästan inte riktigt hur liksom det gick ifrån att jag bara satt hemma och gjorde flummiga små gubbar liksom, till att det blev någonting utav det. Nu började jag väl med att jag målade på duk liksom, överhuvudtaget. Att man gick liksom över från matteboken till en duk.
Men det är ändå ett ganska stort steg, eller?
Ja, alltså, jag kommer det typ ihåg någon gång när jag suttit i tidigt skede och började måla duk och var så här att, ja men shit, det här är ju... nästan som första gången jag åkte lösnö, bara wow, det här är ju något annat liksom.
Men det där är ju kul, för det är precis den frågan, när händer det att du känner, ja men nu är jag konstnär och inte målar för min skull, utan det här vill jag få ut vidare. Första kontakterna, hur gick den till, kommer du ihåg?
Alltså att kalla mig själv för någon form av konstnär, det är ju de sista åren liksom bara. Men
ja, det gör man väl efter ett tag, tänker jag. Men om
man får växa in i den.
Lite kanske och vidare.
Men alltså jag vet inte riktigt. När kan min första typ utställning ha varit då?
Hur kom du ens på det, att du skulle ha en utställning? Det är ju roligt.
Ja, det undrar jag
höra.
Också. Jag hade någon, men det måste jag haft innan också. Men jag hade någon ganska tidig. Då var det ju... min kompis Nils Arvidsson var ihop med Linn Berghagen, alltså Malin Berghagens dotter. Så då var det hon typ som styrde upp, så att jag hade en utställning här i Stockholm på Malins yogasalong. Det måste ha varit en av de tidigare ändå.
En annan grej som jag tänker, just att Ja, men absolut, om man ska se det här snowboard som en slags plattform för kreativt skapande, så om man jämför det med målning, så målning är ju väldigt mycket mer intimt. Och jag kan tänka mig att det kanske är kopplat till lite så här att man det är nog många som så här sitter hemma och målar och skissar, men kanske inte riktigt vågar ta steget att visa upp det för någon. eller så sitter och plinkar och skriver dikter och låtar men som inte vågar visa upp det för någon. Men den att liksom, när man väl gör det, att det liksom, tycker man att det är så här, att det känns lite pinsamt, eller är det så naturligt att man säger, jag står så jäkla mycket för det här, för det här är en sån. Har du upplevt någon sån?
Jag tycker fortfarande det är drygt av vernissage och sånt. Även fast jag känner fortfarande, jag känner att jag står för det, alltså för det jag gör. Och, men det, jag vet, alltså det är svårt. Det är svårt att liksom lägga någon värdering i det man har gjort själv också. Ju mer hantverket det är, kan jag känna, ju lättare är det att liksom förhålla sig till. Ju abstraktare och mer skvätta färg på någon duk, ju svårare blir det på något sätt. För då blir det mera.
Jag håller med.
Alltså, jag vet inte hur man ska.
Men alltså, är det liksom just för att du, att det öppnar upp för tolkning då? På
alltså, jag vet, det känns naknare att skvätta färg än att måla en bild som ser ut som någonting.
Just det. Just
på
det.
Något sätt.
Ja, men det makes sense. Och du, Anders, för du är inte bara gallerist, utan du är även själv skapande konstnär liksom.
Ja, när jag hinner.
Hur vanligt det är att man tycker liksom att även liksom, vad kan man säga, etablerade konstnärer tycker att det är lite, ja, men jag antar att det är motsvarigheten till så här stage fright eller vad man kan säga, alltså liksom scenskräck, att det är svårt att man tycker att det, när man tar steget från den här väldigt högst introverta processen det är kanske att skapa någonting, till att välja att bjuda in världen till att ta del av det här.
Ja, det kräver ju två väldigt olika sidor av ett konstnärskap. Att det ena är det man gör i processen som handlar om den tiden. Och sen helt plötsligt ska man vara någon slags offentlig karaktär på ett vernissage, om man nu väljer att vara det. Mm. Så det, jag förstår att det inte hänger ihop på något sätt.
Nej. Så sen är det ju, för mig så blir det ju också lite, jag kanske, ja, men jag har ju lite sett att ja, men här finns det kanske en möjlighet att göra det här liksom.
Ja.
Måla och, ja, och liksom göra, lära mig på det liksom, på något sätt, så jag slipper jobba på ICA och ha mer tid till att åka snowboard och vara med familjen och liksom
och måla.
Jag vill, alltså, nej, om jag tänker på måleri så tänker ju inte jag på en utställning här. Alltså, det är ju det jag gör hemma när jag sitter med en duk ensam. Det är ju det som är mest intressanta för min del.
Alltså en jämförelse in i så här, vad ska jag säga, den, ja, men snowboard skidvärlden, det skulle ju vara det att väljer man att satsa på tävlingarna, då är man där ute och blir bedömd.
Ja.
Och friåker man, då är det liksom det här introverta skapandet. Det är, jag skiter i vad någon annan tycker och tänker. Eller, men värdet i det jag gör är den känslan jag har mitt i den här svängen. Liksom.
Ja,
det är en bra jämförelse.
Jag tänkte säga någonting efteråt, hylla mig själv.
Men sen är det också både med till exempel med snowboardåkning. Jag gör ju fortfarande som har egna snowboardfilmer.
Mm.
Och det är väl primärt inte för att liksom visa wow, kolla vad jag kan liksom, utan det är ju för att jag tycker det är kul liksom. Och sen blir det ju, och det är lite som att ha en konstutställning också. Det är ju roligt att sy ihop det liksom.
Mm.
Sen så kanske det inte är primärt det viktigaste för min del att det kommer att det är 20 000 visningar på filmen, eller att det kommer 200 pers att titta på utställningen, utan det är liksom vägen dit som är spännande på båda. Mm. Alltså att göra den där lilla snowboardfilmen är kul. Jag gör det för att det är kul liksom. Mm. Och det är en utställning, jag kan ju få en utställning i huvudet liksom, som bara måste ut. Det är liksom, det blir ju som ett större sammanhang för konsten på något sätt.
Ja, ett avslut kanske också efter en lång process, ja, som man har stått där och jobbat och tänkt.
Och så är det kul att se sina tavlor i en annan miljö. Det är också spännande liksom, tycker jag.
Inte på ett kladdigt ateljégolv.
Nej, precis. Inte bara där. Ja.
Hur skulle du beskriva din konst?
Ja, du. Jag vet inte.
Vi får fråga Anders.
Jag behöver inte beskriva min konst, det får andra göra.
Ja, det är fördelen som både konstnär och gallerist att man faktiskt kan överlåta det till någon annan och känna och tycka. Men däremot så är det väl kul det där du nämnde om abstrakt kontra mer figurativ konst. Att det kanske kräver lite mer av en publik med abstrakt konst. Att då tar ju de ställning till någonting. Och då blir det kanske svårare att framställa själv också.
Så, ja, sen så är det ju liksom att Alltså när du har mycket hantverk i det så kan du ju på något sätt gömma det bakom hantverket.
Mm, det liksom, på ett annat sätt. Kanske.
Ja, det blir som det här, gud vilket fint berg du har målat där. Det blir så tydligt liksom, och det ser jag också. Är det där bra, ser det där bildligt bra ut eller inte? Någonting som är mer abstrakt, det kanske jag liksom gillar, men jag vet inte varför jag stannade där liksom, och liksom, vad är det som tilltalar mig nu där? Det känns naknare att visa upp det liksom, på något sätt. Det är typ som, jag har ju hållit på lite på hobbynivå med musik. Det är som att skriva en låttext på engelska kontra att skriva en på svenska. Det är superstor skillnad hur det känns.
Eller inte liksom. Ha text alls.
Ja. Men typ svenska så blir det så mycket naknare än på engelska. För då kan du liksom gömma det bakom språket. Och det är ju lite lika, tänker jag, med kanske... Du kan liksom gömma det bakom hantverket. Om det inte finns så mycket hantverk, då finns det liksom ingenting att gömma sig bakom.
Vad inspireras du själv av för konst, typ av konst?
Oj, ja men mycket olika alltså. Allt som jag tycker är bra.
Men finns det, har du liksom några särskilda husgudar eller... Personen bakom är inte lika intressant som det du ser liksom.
Jag har ju några, både nutid och dåtids, och genom mitt måleri har jag gillat olika folk. Salvador Dalí var ju en tidig, det är inte ett dugg likt det jag håller på med, men det var ju definitivt en som var med och kickstartade liksom, att jag blev intresserad av det där. Ja, men ja, det finns ju massa olika.
Du behöver inte säga name dropper, utan det är mer att du är liksom...
Men absolut, jag blir jättemycket inspirerad av andra människor, vad de gör, helt klart.
Så vet jag, alltså bara för att man är konstnär behöver man kanske inte vara konstintresserad på det, alltså konsumenter om man kan säga.
Ja, men jag är intresserad av konst överlag, det får jag nog säga.
Jag tänkte på en annan så här likhet med målandet, just att med likhet mellan målningen och snowboardåkaren, att det är på något sätt... Nu sa ju ni att, så här, att du kan se att en utställning framför dig och sen så liksom jobbar du för att göra den eller vad man kan säga. Men jag tänker också att någon slags likhet, eller jag kanske tolkar in fel saker, men att det är någonting som inte tar slut. Det är liksom en ständigt pågående, det finns liksom inget klart slutmål med vare sig åkningen eller målandet, utan Nej. Det är bara en slags resa i sig liksom.
Så är det absolut. Och om man har en utställning som då blir ju det blir ju nästan som en större tavla eller man ska, alltså det är ju bara en grej liksom, och sen efter det så fortsätter man med nästa målning liksom.
Det är lite längre karriär också vara konstnär än snowboardåkare.
Precis.
Ja, lite lättare med att hålla kroppen i form. Mindre plattlandningar på konst. Men hur, en annan typ av plattlandningar kanske.
Ja, lite annan typ.
Hur kan man väga, det är ju en så här sadistisk fråga att liksom på något sätt ställa de två mot varandra. Men är det liksom, går det att tänka en framtid utan något av dem?
Nej, inte för min del. Inte om jag ska må bra. Lite så känns det faktiskt. Alltså, båda är superviktigt. Ja, men snowboard är ju... Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
Uh-huh.
Och måleri också, men...
Uh-huh.
Ja. Skulle jag välja en så skulle jag nog åka snowboard. Om jag var tvungen, liksom.
Men nej, liksom i uttrycket i målningen, vad kommer inspirationen ifrån där?
Ja, men om man tittar på mina bilder så i alla fall det typ det jag visar upp nu, så är det ju ganska tydligt att det kommer från att jag spenderar en del tid i naturen liksom. Skulle jag säga.
Jag har ju sett en del graffiti-tendenser också i verk. Jag tänker den scenen du växte upp på kan ju inte varit jättemycket betongväggar att jobba på.
Ja, men jag bodde en del i Oslo när jag var yngre. Och jobbade somrar liksom, för att göra pengar och åka snowboard för liksom. Så där kom jag väl i kontakt en del med graff.
Finns det betongväggar i Oslo som bär spår av en
kan
det
göra.
Jag erkänner ingenting.
Jag var aldrig superduktig på det där då, men det finns ju. Alltså det var en av ingångarna till att jag började hålla på måleriet liksom, det skulle jag säga.
Ja, men det var ju liksom 90-talets brädscen var ju ett sammelsurium av uttrycksformer liksom, musik och konst, graffiti, målning och sen så brädåkandet och så. Det tänkte jag också på, det här liksom, det känns ju som ur den svenska 90-tals alltså snowboardscenen, så det har ju gjort, det har ju liksom, det har ju skjutit ut, den scenen har ju skapat ett antal, ja, med entreprenörer och konstnärer, skapare på olika sätt liksom, allt ifrån så här, ja, men Lämmelkaffegänget till Johan Airioki och Malmfältets rockklubb och liksom, ja, men din lillebror och liksom så här. Vad tror du det är som var en bra grogrund för liksom skapande?
Jo, men jag tänker väl att dels så var det ju lite, alltså, som vi var inne på förut, man såg ju inte liksom i samma utsträckning nya trick och sånt, så man, det var ju lite lösare liksom så också. Och sen att allting var ganska DIY liksom. Så jag tänker att alla de här människorna är ganska vana att göra saker själv liksom, från den tiden. Mm. Det var inte som, alltså, när vi åkte alpint, då kommer du till en träning, det är någon som bär
som säger åt dig vad du ska göra
liksom. Mm. Någon som säger att du ska svänga runt de där käpparna så fort som möjligt, och sen åker du hem efter 2 timmar liksom, eller en timme eller vad du nu håller på. Med snowboard så åkte vi till backen och
det blev
så, hände det som hände liksom. Vi kanske åkte till en sluttning och byggde ett litet hopp, eller vi, ja, det blev som, alltså, man fick göra det själv liksom.
Men det låter som någon slags, det låter som man hade precis lika gärna kunnat prata om konst liksom.
Ja, eller liksom punkrörelsen eller mods eller skaterna, alltså bara en ny subkultur som växte fram och blev någonting annat.
Och det här do it yourself och det så här, kreativa biten också, tänker jag också på Foxtrot. Hela snowboard-grejen som har blivit liksom en subkultur i sig, väl?
Ja, jag håller egentligen inte på supermycket med snowboard-grejen. Det är ju Foxtrot som är vårat lilla projekt som kommer att gå lite grann. Det var ganska vilande fram till Paint the Mountains, faktiskt.
Men det är ju liksom, det har ju blivit någonting liksom, det här. Det känns ju också som en liten motreaktion mot när snowboardvärlden har börjat bli väldigt så
täckig. Absolut. Och sen är det ju fett liksom att se att du kan, alltså, typ åka på vad som helst om det är
en ladugårdsdörr.
Ja, jag berättade om dörren för mina barn också. De ville se bevis på det sen.
Jag ska prova inte och se om jag kan hitta någon bra dörr att köra på.
Vadå, att du i teorin kan åka på ladugårdsdörren?
Ja, men typ, alltså, det tror jag nästan, alltså, du måste väl få den att börja glida lite.
Ja,
typ
lösnö och rätt lutning.
Exakt. Men jag menar, de grejerna vi kör på i Paint Mountains där är ju primitivt alltså. Det är inte något belag och det är ju träskiva med, vi hade olja och Mark hade kära på sin liksom. Och det funkar ju. Det är ju inte optimalt. Hade vi haft belag och det glider lite bättre så hade det varit lättare liksom. Men det gick ju. Vi tog oss ju ner och man stod kvar liksom. Sitt underlag som pads liksom.
lite passning tillbaka till målandet. Men, för du pratade om att naturen är inspirationskälla. Men, och jag tror väl även att du har nämnt vid något tillfälle att just att hela klimat... grejen är någonting som du vill få in också, eller?
Alltså både ja och nej. Jag ska inte, jag absolut inte utge mig för att vara någon så här superklimataktivist som gör massa saker som jag tycker är bra att de gör. Men i en viss del så tycker jag väl att jag har med det i mitt måleri på något sätt. Mm. Alltså det är ofta lite trasigt. Mm. Tänker jag. Mm. Eller?
Ja, tycker du känslan du förmedlar är en respekt för naturen och en idé om hur det borde se ut och kännas när man är där?
Mm. Ja, jag menar, ja, jag värnar om naturen, det gör jag. Och jag plockar gärna med mig skräp om jag är ute och går i fjällen. Liksom.
Inte bara 220 kilo kantareller?
Ja, jag kan ta med en plastpåse när jag ser någon också.
Men jag tänker också, när jag tänker på målningarna så är det att det är väldigt så här... Det finns både det här ljusa, vackra, men det finns också liksom något, en del av dem i alla fall, så ser man liksom att det finns något, vila något mörker också liksom. Mm. Så det är liksom inte bara liksom vackra Hötorgskonst, liksom vackra fjällvyer, utan det ligger ju ett, i en del av dem i alla fall känns det som det vilar ett lite mörker också.
Ja, men det hoppas jag.
Att det är ett förebådande stormar och annat kan vi få känna.
Men lite, jo, men lite så. Ja, men konsten är ju inte bara, som jag säger där i filmen någonting om också kanske, att det är inte bara light and happiness.
Nej.
Utan det, där finns det ju andra känslor som är med och lekar liksom.
Hur, liksom så här, den här ventilen då, som du har både åkningen men även konsten liksom, vad skulle det vara utan den ventilen?
Ja, det vill vi inte prata om ens, tror jag. Det är tillbaka, min sambo.
Då är det tillbaka till 90-talet med mycket stök och
ja, det kan bli stökigt. Skulle nog inte, nej, men det skulle inte bli något bra, tror jag. Faktiskt. Jag behöver ventilera mig där.
Ja. Hur lång tid kan det gå mellan de här dina, vad ska man säga? Hur många dagar kan det gå utan att du gör någonting sådant liksom så här kreativt som du känner att du får liksom utlopp för?
Ja, men det är inte så många dagar ändå. Alltså, sen målar inte jag liksom 8 timmar om dagen varje dag, men något litet penseldrag blir det faktiskt. Nästan, inte dagligen, men 5 dagar i veckan i alla fall då.
Men är du en sån som när du väl, jag vet ju väldigt lite om konst på så viset, är du den typ, liksom de målningarna vi ser och de målningarna som kommer hänga på vernissaget på Downtown Camper, är det som du skapar i ett fever frenzy, i liksom så att du bara står som besatt, eller är det ett streck här och ett streck där, eller?
Det är faktiskt både och, skulle jag säga.
Ja.
Jag har absolut sessions när det bara händer och sen vaknar dagen efter och bara fasen blev det igår liksom.
Det såg ut.
Och ibland så går det sakta och man går fram och tillbaka och gör något penseldrag hit och dit. Mm.
Men det är ju många som säger att det är, de försöker jobba lite varje dag oavsett om inspirationen finns där eller inte.
Ja, men så.
Men jag tänkte på en annan grej just där, att ja, men som om det är någon slags ovilja att jobba med brädåkning eller jobba med konst. Eller inte ovilja, men liksom så här på något sätt att du vill hålla det liksom, ja, men du vill vara lös och ledig och glad liksom. Och du vill inte sätta dig i en situation där vare sig åkningen eller målandet blir ta fel roll i ditt liv, när det blir ett måste istället för liksom det här uttrycket och ventilen.
Ja, både och, jag tänker med, men med snowboard så är jag ju definitivt, där är det ju, det är ju 100% för min skull ändå. Mm. Jag gör det. Med måleriet så vill jag ju ändå ta det, eller är på väg, alltså det gör jag ju i någon form utav liksom yrke också. Mm. Men jag känner ju att det är väldigt viktigt att jag målar en bild för min skull, inte för att sälja den liksom. Kommer jag dit att jag liksom börjar måla någonting jag tror kanske säljer bättre, eller du vet, då känns det ju lite som att hela andemeningen med att göra konst är borta liksom, för min del i alla fall.
Försvinner oftast känslan i verken också, så att det brukar bli liksom sanning vare sig man vill eller inte. När kärleken försvinner så försvinner det från duken också.
Men det blir liksom inte så här repetitivt liksom, att det här berget har du målat nu i 20 olika liksom, och det känns inte riktigt lika kul längre.
Nej, så är det definitivt inte.
Nej.
Jag tycker att jag experimenterar vidare med mitt konstnärskap.
Men upplever du någon slags, nu talar jag liksom från eget perspektiv och mina egna demoner, men upplever du någon slags stress över det här? För vi lever ändå i ett samhälle där normen är liksom ett fast jobb, fast lön, pensionsavsättning, det ena med det tredje liksom.
Ja, men absolut, visst, det är ju speciellt att inte jobba så. Och det kan ju vara lite stressande ibland, men alltså, jag vet inte, jag upplever nästan mer stress över att om det inte funkar så måste jag göra det.
Du skulle uppleva mer stress om du liksom typ tvingar, eller liksom tog ett mer, vad kan man säga, vanligt jobb liksom.
Alltså, det hade nog inte funkat superbra för mig, känner jag spontant.
Nej.
Jag behöver min lilla frihet. Typ, tror jag.
Skönt. Det är ju det känns som nyckeln till ett lyckligt liv, att kunna, vad kan man säga, för sig själv också inse att om det är i det här läget jag behöver vara för att vara en bra människa. Och sen så göra det mer än att anpassa sig till normen liksom.
Ja.
Det är väl lite våran koppling överlag, oss tre.
Ja.
Men sen är det fint också att det finns människor som är supernöjda av tjänster som med
absolut.
Att jobba med. Alltså,
absolut.
Det är ju härligt att vi är olika liksom.
Ja. Nej, men jag går ju verkligen igenom olika faser då man är sjukt avundsjuk på folk som har inom situationstecken mer vanliga jobb liksom.
Jag är inte avundsjuk på att, men jag är avundsjuk kan jag bli liksom på att man kan vara en, jag menar, att det känns som att folk är nöjd. Då går det liksom att jobba 8-4 eller vad man nu gör. Mm. Och, liksom, och det är så här gött och man är nöjd med det. Och kommer, alltså, för mig så på något sätt så skulle inte det funka. Liksom. Men det hade varit härligt om det hade känts som att det skulle funka.
Mm.
För då hade man ju liksom, det är lättare väg på ett sätt att gå. Eller vad man ska säga. Alltså, ja.
Elon Musk har ett skönt citat. Han sa att det var egenföretagare var som att tugga glas och stirra ner i abyssen.
Ja, men ibland smaka är det lite så. Men någonting som jag kan brottas med är ju det här att det känns stundtals ganska ensamt, det här med att man har inte så många att dela vare sig mot eller medgångar med liksom. Kan ni ha det liksom så här, till exempel om du har gjort en schysst en målning som du är väldigt nöjd med liksom, och sen så blir det lite, sen så handlar det inte om att man hela tiden måste få så här massa ryggdunkningar och så här, men den här bekräftelsen ändå, det har vi väl de flesta behov av, gissar jag.
Ja, absolut, det tänker jag väl. Och alltså, ja, svår fråga. Men det är klart att om jag har några bekräftelsebehov, så är det väl absolut så. Det är svårt att hymla med att jag har någon form av behov att få någon form av bekräftelse, så är det ju. Och kanske både liksom med snowboard och måleriet på något sätt. Sen så behöver ju den bekräftelsen, kan ju se ganska olika ut.
Ja, och bekräftelse, det är ju inte 100% negativt eller 100% positivt.
Nej, det är väl lite vad det är bara.
Ja. Det beror på vad man har för förhållande till det. Vad tänker du?
Jag funderar själv på vad jag har för bekräftelsebehov i min bransch, och det är väl framförallt det här frihetssträvandet som jag är ute efter också. Och det entreprenöriella i det hela är väl det som driver mig.
Att vara sin egen lyckas smed.
Ja, precis. Sen om det är att göra egen konst eller jobba med andras konst, eller så länge jag får rätt utlopp för det, så är jag nöjd.
Vi ska börja göra sin grej liksom.
Ja, precis.
Och att få göra sin egen grej, då börjar vi så här sladda in mot sluttampen av intervjun också. Jag tänkte tillbaka till brädåkandet, för du, jag inbillar mig att det här är kanske det här att få göra sin egen grej är någonting som verkligen, ja, men så här livsmotto.
Ja, men jag tänker, är det inte lite också att, alltså, om du ska hålla på med konst så måste man väl nästan vara liksom driven att få göra sin egen grej, annars blir det ju nästan kanske ingenting, tänker jag. Det har en del av drivet liksom. Om det, ja, ja, konst och entreprenörskap och liksom alltså, uttrycket handlar ju också lite om att uttrycka sig själv liksom, på något sätt.
Och är det lite så här, för att du är ju som sagt tillbaka till back to the roots på något sätt med snowboardklubben som du är med och har initierat väl och driver.
Yes.
Och berätta om den till att börja med.
Ja, det är jag och en god vän till mig som startade. Båda jobbade på skolan och vi kände väl båda två där att dels så brinner vi för snowboard båda två väldigt mycket och var sugna liksom att dela med oss utav det. Och sen så var det väl mest liksom alpint, längdåkning. Det fanns liksom inte så mycket för dem som inte hade de intressen och kanske inte hade intresset utav att bli egentligen duktig på någonting, utan så vi bara, men vi kör igång en snowboardklubb, och den kan ju heta snowboardklubben. Så det blev det snowboardklubben. Och det där tog jag av liksom. Det var ju, så vi började med att liksom låna ihop så att man kunde komma dit utan utrustning, låna någonting, och typ så första året så var det ju typ skidskola liksom. vi lärde massa ungar. Och sen efter det så blev det ju fler som kunde, och då är det ju fler som kan lära. Så vi försöker få att man liksom lär varandra lite.
Men det är liksom det kravlösa som står i centrum där?
Absolut, 100%. Och du behöver liksom inte ens vara... Du behöver inte brinna för att åka snowboard på samma sätt som vi gör för att vara med. Du kanske brinner för att käka bullar.
Mm. Men gör det jävligt kompisar. Bra.
Ja. Vi kör ju mycket på fika liksom och försöker ha någon form av sammanhållning och väldigt oelitiskt. Mm. Det är ju liksom, jag står ju inte på sidan av hoppet och säger om man ska göra backstairs liksom. Utan jag åker ju.
Öka för fan!
Sen så kanske någon kommer och frågar, oh, men hur gör man liksom för att göra en 360? Och det är klart att jag försöker hjälpa till, men det är ju inte det som är det viktiga liksom.
Nej. Men ser du liksom ett behov av det liksom i dagens samhälle och hela det här med idrottssatsning och barns prestation och föreningslivet och så
där? Att det kan vi prata länge om, hörru.
Ja, det gör jag.
Absolut. Alltså, det är ju lite tokigt tycker jag hur vi... Med, alltså, från att vi är, vadå, hur gamla är vi när vi ska börja tävla mot varandra? Det är liksom betyg i skolan. Du håller på med en idrott. Alla etablerade idrotter efter att ha fyllt typ 13 så är det ju typ meningslöst att hålla på om du inte har några ambitioner med det liksom. Mm. Att du ska bli någonting eller du vet, ta en plats i något lag eller någonting liksom. Och sen så ska vi tävla om jobb när vi blir äldre. Så tänker jag att vi borde träna mer på att samarbeta än att tävla mot varandra. Det hade kanske gynnat oss som...
Som ras eller
som human race. Som mänskligheten liksom.
Ja, för det låter ju mer som när man drog ihop lite kompisar och spelade hockey en eftermiddag. Fast det är snowboard. Det
ja, men exakt. Det är liksom, du behöver inte vara bra. Det är inte det som är viktigt. Du behöver vara kul. Mm. Du behöver käka en bulle och klappa någon annan på ryggen. Och, alltså... Mm. Och ja, men visst, jag hade jättekul när jag åkte alpin skidåkning också liksom. Det ska jag inte, alltså, det var
nej, men roligt,
men det är inte samma, alltså, det blir ju när man kommer
upp inte där för eller emot.
I åldern också, så då blir det ju liksom så, men ska du satsa på det här eller inte? Så, men vadå, det duger inte att bara åka runt käpparna längre, utan nu måste jag ju liksom göra något aktivt val här. Mm. Och då är jag ändå bara 14-15 liksom, och där måste du göra det aktiva valet. Sen kanske inte alla måste, alltså, jag var ju ändå relativt bra och kom in på skidgymnasium och så vidare. Men när du går på gymnasium, då är det ju definitivt där liksom. Det är ingen mening att hålla på och svänga runt käppa längre utifall du inte satsar på landslaget när du är 16 liksom.
Du har ju barn, Anders, och barn i plural. Mm. Och de är lite äldre än jag, min Henry är snart 4 liksom. Men hur tänker du kring det här, barn och prestation och idrott och sådär?
Jag är ju rätt konstorienterad och därmed rätt lite sportorienterad förutom att göra saker själv. Så att för mig handlar det om att de ska ha roligt framförallt. Mm. Tycker de inte är kul så är det ingen skoj längre.
Men är det lätt för dem att hitta sammanhang där det räcker att bara ha kul?
Nej, det där tycker jag är knepigt i Stockholm där vi bor. Och mitt i stan där vi bor, att det är liksom inte bara springer runt hörnet, så är det fotbollsplan och
man måste typ kvala in för att spela så här P12 fotboll typ.
Ja, få skjutsa och hämta och fixa och dona för att de ska få det naturliga sammanhanget. Så det är lite deppigt.
Vi skulle alla behöva ett snowboardklubben.
Ja, vi skulle behöva
fotbollsklubben eller liksom hockeyklubben ja. Där man inte behöver slipa skridskorna innan. Det går bra att trilla. Mm. Det är skitsamma om du förlorar med 12-0 liksom. Mm. Det är oviktigt.
Mm. Ja, det borde vara lättare att göra det spontant.
Mm. Ja, och bara man liksom göra. Men fan bryr sig. Mm. Om du förlorar eller vinner eller vad du gör liksom. Det är inte det som är det viktiga. För de flesta kommer inte att vinna VM. Så är det ju liksom. Det är ju fakta. Mm. Så det verkar ju vansinnigt att alla ska satsa på det. Mm. Man kan ju kanske göra någonting bara för att det är nice liksom och kul att komma ut och röra på sig.
Men om du ska kolla liksom på snowboardkulturen idag jämfört mot 90-talet, då är det någon, vi har redan pratat lite grann om det, just att det har kanske blivit lite, om det har på något sätt kanske splittats upp lite, att det är lite
ja, det har det väl. Alltså, tävlingsdelen nu känns ju som idrott överlag, alltså seriöst, och du får träna och du gör ju liksom inte trippel 14-40 utan att träna någon form av gymnastik, så enkelt är det ju liksom, det är ingenting du bara åker ut och gör.
Det kanske är säkert någon som har gjort det nu då, men typ. Men filmdelen känns väl fortfarande ganska liksom... Det finns ju absolut åkare som tjänar pengar på att åka snowboard som fortfarande känns liknande som 90-talsscenen liksom.
Mm.
Sen är de inte lika många längre.
Har de gamla hjältarna hållit kvar?
Ja, men det är ju många som åker i alla fall. Typ Brian Gucci har en
Jag tänkte faktiskt ta som exempel.
Jamie åker ju en del fortfarande, men framförallt kanske Brian Gucci. Han har ju ändå så här, gjort det, försvunnit lite och kommit tillbaka. Liksom.
Och kommit tillbaka lite igen. Mer så här stor Big Mountain-grejen. Liksom.
Ja, det känns ju, det är inte så många 40-plussare som är parkpros.
Sant. Det finns en fysiologisk förklaring till det.
Plattlandningarna funkar x antal år.
Mm.
Sen går det inte längre.
Men hur mår snowboardkulturen och snowboardscenen? Vad tror du om framtiden?
Jag vet faktiskt inte.
Tycker du är mer skidåkare nu än för 10 år sedan bara?
Alltså snowboard har ändå kommit tillbaka lite, tycker jag, senaste 5 åren kanske. Mm. Sådär, att det börjar... Tänker väl att jibbskidåkningen blev... Först blev snowboard lite för stor för att vara den rebellen det var. Liksom. Mm. Och då började folk rebella mot snowboard genom att åka twintip-skidor, tänker jag lite.
Mm.
Och sen blev twintip-skidorna lite för stora för att vara rebeller. Så då blev det lite coolt att åka snowboard igen.
Ja. Och så liksom de som åkte på 90-talet har blivit föräldrar och deras typ...
Det känns
barn,
många har liksom,
barn, liksom så här, nu ska de åka liksom.
Ja, exakt. Och då kanske barnen har blivit lite större.
Mm.
Man har slutat ploga glasstrut baklänges och bara fastän det var jag åkte i snowboard förut, kanske jag ska prova det igen.
Ja.
Men sen så är det alltså personligen så skiter jag lite i vart snowboard tar vägen. Alltså bara om jag bara tänker rent egoistiskt.
Mm.
För det kommer alltid vara samma sak för mig.
Mm.
Det kommer alltid kännas likadant att göra en sväng i lösnö, vare sig liksom de som vinner OS tränar 700 timmar marklyft om året, så är en snowboardsväng samma sak för mig liksom. Jag behöver inte bry mig vad de gör liksom. Och det är ju skönt.
Det är lite det där citatet att det är liksom man mår bra när man är mitt i en snowboardsväng liksom.
Mm. Ja, typ.
Hur känns det nu inför vintern?
Ah, superpeppad. Jag har ju hållit på kubba hela sommaren här också nu. Så nu är vi bättre formen på länge.
Nu är du en trailrunner.
Ah, absolut.
Du hade ju snö häromdagen också.
Ja, ah, precis. Men den är borta nu.
Ah.
Det var bara lite.
Tack för att du tog dig tid och att ni tog er tid.
Tack
och vilket
för att jag
kul projekt det här är och ska bli.
Absolut. Superkul. Ja. Tack Magnus för att du har styrt upp allting. Det är ändå, det är ju Magnus som är...
My pleasure.
Spindeln i nätet så att säga.
Yep. Husken i nätet.
Exakt.
Ja, men, tack och lycka till.
Tack.
Tack.
Mic drop.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och den här intervjun är inspelad på Downtown Camper. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.